Hills Drive, North 24th Street.
Mil i snön, ett UFO över sjön. Det blir dags för avsnitt 88 av den enda podcasten som Kjell Häglund aldrig missar, Obit Rictum. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och min undergivne BDSM-slav Billy Rimgard.
Hallå, hej, tack Shabba. För att jag får med i samtalet.
Hur känns det att vara känd från Fokus?
Känd från Fokus, ja. Det var en väldigt fin artikel skriven av Kjell Häglund, snygg referens introt faktiskt.
Ja. Ja, vad heter det, för er som inte har sett det då, så vi, lite grann förra veckan var vi inne på det här med att det var någon som fotade oss, så det var ju då till ett som man säger i branschen, ett rep i senaste numret av Fokus om podcaster, och av någon anledning fick vi då vara bildillustration för den svenska podcastscenen. Varför fick vi illustrera hela reportaget, tror du?
Ja, med tanke på att vi bara nämns helt kort i slutet, med all rätt. Jag menar inte att vi skulle ha större plats. Och alltså, jag vet inte, vi inte, alltså, jag kan tänka mig att man kan hitta ganska många som är mer bildsköna, i alla fall än mig, jag vet inte. Det var ändå okej bilder, jag är nöjd.
Du får inte gå in i den där undergivna BDSM-slavsrollen så lätt. Nej, men det kan inte ha att göra med att vi... vad ska vi säga, osar DIY lite mer än några andra podcastmakare, eller?
Alltså, man baxnar ju när man hör folk som, att folk har klippare och sånt. Så här, min klippare hit och han som klipper vår podcast dit, vad är det för? Nej.
Du menar, det förtar lite av hela poängen, eller?
Ja.
Du vill att det ska vara lite punk?
Lite punk, fast samtidigt så här, jag menar, jag måste säga det sen när man läser, alltså jag har tänkt på det när vi nominerade i typ så amatör radiokanal i poddpriset och liksom beskrivs som väldigt så här DIY typ. Det är ju ändå så att så här, men vi har ändå pysslat i olika former med så här att klippa ljud och bygga redaktionella saker ganska länge.
Så ja, men vad fan, du jobbar på radio liksom, på Sveriges radio.
Ja, så jävla indie är inte det liksom.
Det är ju andra sidan, kanske det är liksom vårt S i rockhemmen, att vi framstår som jävligt DIY och lo-fi.
Så här, två snubbar som tycker det är kul typ, och sen bara klippa.
Precis, fixa. Under ytan så har vi en viss kompetens. Vi framstår som glada amatörer, men...
Ja, man, det gäller att hålla sånt hemligt, så att det är bra att ingen känner till det riktigt, tycker jag. Men det var en väldigt fin text.
Ja. Om vi börjar lite så här, ytligare än det. Vädret.
Jag vill minnas
Winter att... Winter is coming, är det så?
Exakt. Det har jag gått och tänkt på hela dagen, exakt. Den lilla Game of Thrones-kommentaren. Var det inte för ungefär ett år sedan som jag spådde att jag hade extremt dålig känsla inför vädret som skulle, ja, inför förra vintern.
Ja, förra vintern. Och det skulle bli en kär vinter.
Mm, precis. Jag blev faktiskt pingad i en tweet från Johan Lind här idag. Ja. När han delade en artikel som heter SMHI spår varje vinter. Och så blev jag pingad på den. Jag tror att det är en liten passning där till min ganska felaktiga känsla förra vintern. Det man får komma ihåg är att jag i år inte alls fruktar vintern. Och eftersom jag är 0-for-1 hittills i mina predictions, så kanske det är en anledning till oro.
Men det kan inte vara så att du var så jävla hipster att du var ett år före med...
Jag är early adopter av riktigt dåliga vintrar.
Precis.
Ja.
Men vad tycker du annars om dåliga vintrar i populärkulturen?
Dåliga vintrar, det finns ju en del riktigt bra dåliga vintrar i populärkulturen.
Men dåliga vintrar, ska vi säga, då menar vi ju givetvis då riktigt jävla kärva vintrar.
Precis, ja. När man verkligen går på knäna. Game of Thrones, som du nämnde, har ju ett väldigt fint narrativ kring vintern. Jag har inte läst böckerna, det har du gjort, va?
Nej.
Nej, jag har bara sett tv-serien för jag tycker att den är så bra så jag vill inte förstöra den genom att läsa före. Men hittills så anar man ju bara så här vintern, alltså verkligen som universalt V, att det är någonting så här hemskt som står för dörren och som så här kommer bli episkt. Jag har förstått det som att det varar i flera år, deras vintrar.
Istid. Ja. Men sen är det väl också det, vad heter det, nu kommer jag, bara därför så kommer jag inte ihåg var de kommer ifrån, Stark-familjen, men det är väl det också att Winter is Coming i det område de bor i är ett sånt, i princip ett gammalt ordstäv som mer eller mindre också betyder att liksom, det kan alltid bli värre, ungefär. Mm. Alltså, visst, det är jobbigt nu, men winter is coming, liksom.
Annars har ju vintern liksom alltid använts på något vis. Alltså snö har oftast använts som en markör för att det är en exotisk plats. Så att det är inte så här bara snygga vintrar, men det finns ju ett par. Örnästet tycker jag har en väldigt snygg vinter. Mm. När de liksom, den första fallskärmshoppet, när de landar och så här måste pulsa över berg och ner i någon liten by där de får sen en jägermeister, kanske det är. De sitter och smuttar på Richard Burton och Clint Eastwood. Men den tycker jag är snygg. Och sen kanske min favorit, Band of Brothers, Bastogne-avsnittet, när de ligger nedgrävda i jorden under den extremt hårda vintern 43, va?
Den, alltså den värsta sån, vad ska vi säga, tortyrvintern på film måste ju vara Stalingrad. Där det liksom bokstavligt talat är folk som fryser fötterna av sig och sånt där liksom. Mm. Det är ju inget mysigt. Jag gillar annars, det är inte estetiskt, gillar jag vintern i Ang Lee's Ice Storm. Men den är mer, den är mer så här kal och snygg liksom. Den är inte så här riktigt så kärvig, om man ska säga. Men kärvheten, då är en favorit Bruna Coens i Fargo.
Ja, precis, jag tänkte säga det. Ja.
Just den där scenen när Steve Buscemi, han har blivit skjuten i ansiktet och sitter i den där bilen och liksom lägger om det jävla plåstret och sen ska han ut på det här snöiga jävla fältet och gräva den här gropen i snön för att gömma en väska med pengar. Man ser det jävla ansiktet bara blöder. Han har liksom inga vantar på. Det ser bara jävligt kallt ut, helt enkelt.
Men de klär sig faktiskt provocerande tunt i Fargo.
Ja.
Alltså, det, för oss som är uppväxta i liksom norr så känns det ändå som att så här, i den miljön så vet vi bättre. Alltså, man klär sig mer än.
Men ska
så.
Inte tanken vara lite, alltså jag tänker hon, Frances McDormands polis, hon klär sig ju lite mer, alltså hon har ju feta täckjackor med huva på och sån här ryssmössa. Det ska det inte vara lite grann att Peter Stormare och Steve Buscemi, de är de här små fifflarna som kanske bor några breddgrader längre söderut och liksom åker för att göra det här jobbet i Fargo, och den här fåfängan med att ha skinnjacka och päls, den liksom, de skippar inte den bara för att det råkar vara 20 minus ute.
Nej, precis. Alltså det kanske är som lite den här grejen när, eller så antingen ser fåfängan eller så är det den här grejen som när jag jobbade på ett franskt företag och en av så här, de franska höjdarna kom för att vara med på, jag tror att det var skidskytte-VM i Östersund, och kliver av planet i någon så här, du vet, vindtät seglarjacka. Så här, this is good, right? Nej, vi får fixa en tjockare jacka.
Så att jag antar att, vill du göra något om vi nämner den här arbetsplatsen, vad det var?
Nej, det tror jag inte.
Nej, vad heter det? Vi kan nämna att det var Eurosport. Eurosport bevakar ändå en hel del vintersport. Det kan ju inte vara det första gången den här jävla fransmannen var på ett idrottsmästerskap som ägde rum på den kallare delen av halvklotet, eller?
Nej, jag vet inte. Jag var bara lite chockad över. Ja.
Men vänta, kör du fortfarande sneakers hela vintern?
Jag gör inte det. Fram till,
du har övergivit det alltså.
Ja, fram till förra vintern körde jag ju sneakers. Sneakers året om var ju min grej.
Ja.
Men förra vintern, alltså den här djävulsvintern, eller rättare sagt så här, förra vintern var jag tvungen att vara ute väldigt mycket för jag for omkring och pysslade med, nej, två vintrar sen är det. Och alltså varenda dag så hade jag med mig fyra par strumpor i min väska så jag kunde byta om mellan de olika så anhalterna när jag var ute och på massa projekt. Jag tröttnade så jävligt på det där för att även om man sätter på sig ett par nya strumpor så är man fortfarande ganska kall, och så kan man stoppa ner fötterna sen i så här de kalla sneakersna. Så jag började bära med mig extra par sneakers. Men sen kände jag liksom att det där, det hade gått för långt, så istället gick jag och köpte mig ett par rejäla jävla kängor istället.
Det var det Timbs åtminstone?
Nej, det var det inte.
Billig.
Alltså, jag har ingen stil, jag vet. jag at the loss for good taste.
Men å andra sidan, Timbs, det ska man väl egentligen ha i någon slags urban vår- och höstmiljö. Alltså, ja, det känns inte
det är inte de varmaste. Jag gick omkring, alltså, tidigare om vintrarna när det var så här slaskigt och sånt, så hade jag ett par Doc Martens som jag trivdes väldigt bra i. Mm. Men de är ju skitkalla, för det var ju stålhätta och sånt på, så att det var inte liksom, det var inte alls gjort för att ha. Det var bara det såg ut som. Det var i alla fall ingen som pekade på när man stod där i slasket och bara, ah, sneakers, smart. Typ. För att eftersom jag oftast brukar jobba så här Adidas inomhus handbollsdojer, Gazelle och dem. Det är ju liksom inte anpassat för svensk vinter.
Du brukar ju köra jävligt låga också, har jag för mig.
Ja.
Ja. Jag kör ju sneakers vintern också, men lite högre variant. Försöker jag. Jag har ett par, någon slags Adidas-samarbete med någon designer som det är en massa mocka detaljer på. Jag har inte vågat riktigt ha dem på mig på vintern. Det känns som att de kommer gå åt helvete ganska snabbt.
Men det känns annars som en så här, inte det lite av en affärsidé nu när det blir klimatförändringar och skit liksom, att göra snygga sneakers som ändå är liksom rustade för vintern?
Precis, när vattennivån stiger så är det från ett riktigt jävla stilmässiga stövlar eller någonting.
Eller du vet, det mockar på utsidan, sen är det så här värsta Gore-Tex och sånt där inne, så att det ser jävligt snyggt ut och alla bara shit, den där snubben, han lider för sin stil, och sen går man där i torr och nöjd och varm.
Ja, vad fint det. Du... Sörjer du som jag att Twinkin har gått bort?
Jag är faktiskt ingen jättefan av Twinkin.
Rent smakmässigt eller teoretiskt?
Smakmässigt. Konsistensmässigt snarast. Sådär.
Den är för mosig, eller?
Ja. Jag vill ha det lite fastare.
Men jag vet att du, men jag vet samtidigt att du är en stor anhängare av Pringles.
Pringles älskar jag. Och framförallt så älskar jag Pringles därför att så här, det inte ens liknar chips. Det är liksom, man stoppar in någon slags torkad degbit, känns det som. Och alltså det Pringles är en så här skön maträtt som så här, den gör inte ens anspråk på att vara gjord av potatis. Alltså den låtsas inte ens, utan den bara så här, den bara är. Och jag twittrade om det här vid något tillfälle, och då var det en som berättade att den, när man tullar den så tullar man det som bakverk. Det tullas inte som snacks, för det har för lite liksom, potatis och sånt i sig.
Det är väl ingen potatis alls. Jag tror att det är den potatis, vad ska jag säga, potatissubstitutet som är i Pringles är potatismjöl.
Ja.
Så att det är ju bara så här smakämnen.
Och jag tycker att det är helt okej just när det är så här, när det är artificiellt all the way.
Alltså jag älskar ju artificiellt all the way. Mm. Det, alltså bland det bästa jag vet är ju så amerikansk mac and cheese. Alltså där det är liksom, det är liksom så portionsförpackat, en portion pasta och sen en påse med pulver tillsatt fet mjölk. Det är det bästa jag vet. Alltså pulvermat i sig är liksom fantastiskt. Alltså pulvermat, det är liksom på något sätt piken av civilisationen. Mm. För att inte tala om vad pulvermaten kommer betyda för postcivilisationen, alltså efter apokalypsen.
Alltså pulvermat och sen färdigskivad cheddar mellan så här små plastfilm. Det är en skön eftersmak av gift liksom.
Ja, men det alltså det man vill ha är ju liksom en sån pulver mac and cheese och sen riva lite så här orange cheddar som är liksom så orange att den ser ut som att den har liksom, man har tagit en vanlig ost och låter den bada lite i Ringhals reaktor 5 eller någonting så. Den ska nästan lysa, den ska vara så orange och neon liksom.
Men det finns ju en helt klart en charm i det som inte finns i så här. Jag skulle göra guacamole en gång och så hade jag köpt avokado som alla var dåliga, och det var så här lite panik, för jag hade gjort några så här bön quesadillas eller vad det var, och kände verkligen att så här, det behövs en schysst gucka till det. Så jag rusade ner på hörnan och köpte en så här, jag vet inte vad de heter, de här färdig Tex-Mex märkena.
De som heter guacamole dip.
Ja, precis. Och bara hade den och bara, vad fan är det här? Det smakar ju skit. Och så kollade jag liksom, det var tre 3% avokado i. Och man bara, okej, vad är de övriga 97% då? Så att då utger den sig för att vara någonting den inte är. Och det tycker jag inte om. Men så här Pringles och sånt, fine. De...
Men, ja, men så du gillar inte sån, vad heter det, sån här parmesanpulver? Alltså förstår du vad jag menar? Det som ska vara parmesanost. Men alltså vem som helst som har rivit ost någon gång i sitt liv ser att det här inte har ingenting med ost att göra överhuvudtaget.
Ibland är det ju så uppenbart att man ändå så här tycker att det är kul eller att det är bra.
Att det är gott skulle jag säga.
Att det är gott, absolut. Men där, alltså, aromer överhuvudtaget är en väldigt intressant grej, för när vi säger så här jordgubbsmak eller så här vattenmelonsmak, när vi pratar godis typ om det, då är ju så här, alla de här smakerna, jordgubb, smultron, vattenmeloner och banan, framförallt skumbananer, de har ju liksom ingenting med hur jordgubb, melon och banan smakar i verkligheten, utan det är ju liksom en artificiell smak som vi ändå alla har accepterat. Så här, säger man så här, det här är en skumbanan eller så här godis med banansmak, då vet man precis hur den smakar, men det är ju inte banan.
Nej, men sen är det väl också på något sätt att de artificiella smakerna nästan har tagit över som den officiella banansmaken eller jordgubbsmaken. Alltså när man sen då smakar, alltså framförallt, jag tror jordgubbar är ett typiskt sånt exempel. Alltså när man äter så här jordgubbssylt utan frön i eller liksom så här jordgubbsglass som det då ska vara jordgubbssylt i, som inte heller är liksom, eller jordgubbsrippel. Fantastiskt. Alltså när man smakar dem så är liksom, har man den här fantastiskt goda smaken av jordgubbar som gör att om man faktiskt sen smakar riktiga jordgubbar så är de bara sura och massa jobbig konsistens i princip.
Ja, verkligen. Man borde dyka djupt ner i aromindustrin. Sån här, vad heter den? Liquid smoke, jobbar du med sån?
Nej, men det känns som att du gillar liquid smoke.
Ja, jag kör liquid smoke. Det är liksom en liten flaska med något onämnbart i som man häller över typ kyckling eller kött eller någonting sånt där, och då får man så här träkolsarom.
Alltså det bor en liten Jonas Kramby i dig, känns det som.
Nu är inte jag med. Jonas
Kramby, jag är bloggare på Café. Han är en sån... han skulle väl ha liquid smoke på gröten om det gick.
Ja, jag har den faktiskt mest på halloumi när jag steker den för okay. Att få lite så här, ja, lite sting i så.
Ja, men den är bra eller?
Den är skitbra. Den rekommenderas.
Och det är bara en så här smakförhöjare i princip.
Ja, precis. Det är verkligen rök som vätska. Den är vad den utger sig för att vara, och det gillar mig. Men McDonald's-mat i cellofan, de här gamla cellofanförpackningarna, var inte den godare då?
Alltså jag minns den, men jag kommer inte ihåg vad den gjorde med maten riktigt.
Alltså den gav ett väldigt fint ljud när man öppnade, framförallt där lite gnissliga liksom. Och sen kunde man liksom ägna... Jag vet ju när man hade, om man öppnar hamburgerförpackningen så här och lägger liksom pommes fritesen i locket och sen lägger ketchup där, då blev den här cellofanen lite mjuk så att man kunde så här rista in saker i den.
Där finns det ju ett konstprojekt, ett latent konstprojekt i McDonald's gamla cellofanlådor.
Ja, vi får starta en kampanj och försöka få dem att ta tillbaka det.
Ja, det känns som att vi kommer ha Greenpeace mot oss ganska snart. Vi har kommit ut som två douches med förkärlek för artificiella smaker, så får vi väl försöka hitta tillbaka till autenticiteten här. Vi gör det med början i Argo. Det blev premiär förra veckan, regisserad av Ben Affleck. Berättar historien om 6 stycken amerikanska, vad ska man säga, diplomater. De jobbar i alla fall på vad säger man?
Amerikanska ambassaden i
Teheran. Precis, i Teheran. Som får lov att söka skydd hos en kanadensisk diplomat när revolutionen bryter ut. Och sen då handlar hela historien om hur de ska ta sig hem ur det här stängda, nyligen stängda landet. Det är en väldigt så här, spektakulär historia. De poserar då som ett filmteam. De ljuger ihop, från amerikanskt håll då, så ljuger man ihop att man håller på och ska filma en film i Teheran som heter Argo, som är någon slags science fiction film i linje med Star Wars, och att de här människorna är liksom location scouts.
Och det här är inga, det här är ingen spoiler alert som behövs, för det här är en ganska känd historia ju.
Mm, den är väldigt verklig. Det känns, tycker du som jag, att det känns väldigt symptomatiskt att den här historien filmatiseras just nu?
Mm, på vilket sätt?
Jag tänker att det känns som att vi lever i en tid där de här något undanskuffande, väldigt spektakulära historierna ska liksom lyftas fram. Jag tänker mig ett tydligt svenskt exempel är tidningen Filter. Mm. Där man jobbar väldigt extensivt med den formen av journalistik som handlar om att berätta de här historierna som man inte ser annars på ett väldigt så här, utbrett och detaljerat sätt, eller vad man ska säga.
Lite så här samtidshistoria, fast ändå någon slags record keeping också, alltså så här, föra de här historierna vidare som redan har blivit lite av
legender. Eller är det? Jag vet inte riktigt. Det känns också på ett sätt att det handlar om, alltså i en någon slags internetålder där så pass mycket information och alla nyhetsstories liksom nöts ut så himla fort, så blir den liksom fin journalistiken, eller vad man nu ska kalla den, alltså någon form av historieberättande som tar upp de här händelserna som sker lite utanför, den blir otroligt högt uppskattad på något vis. Jag tänker liksom This American Life, det radioprogrammet har ju funnits väldigt länge, men det känns som att den verkligen nu de senaste åren har blivit otroligt aktuell, för att man liksom berättar de här amerikanska historierna från ett Amerika som inte syns annars.
Mm, mm. Ja. Och det är väl den här based on a true story grejen.
Mm.
Argo är ju i allra högsta grad based on a true story. Det roliga är ju att Fargo så står ju också i början based on a true story, fast det är en helt orimlig,
ja.
Den gillar man ju.
Men den är ju inte, alltså, nej. Det roliga med Fargo är också att det står sen i slutet den här this story is fiction, du vet den klassiska,
ja,
texten, this story, any resemblance to any real persons or events are purely coincidental.
Precis. Och det där. Precis. Alltså det finns ju en ska man säga vurm, eller finns snarare en så här perversion kring det här based on a true story grejen där filmer som exempelvis Black Hawk Down och liknande har tillskrivit så här väldigt stor historiskt värde på något vis, så här, ja men det här var precis så det var, samtidigt som så här det alltid sitter så här nitpickers och så här, nej men kolla här så där, det där är orimligt och sånt.
Men känns inte det väldigt symptomatiskt för krigsskildringar?
Jo, absolut.
Det väcker alltid de männen, för de är ju i 99% av fallen män som tycker om att peka ut vad som inte stämmer riktigt.
Men jag tycker man ser det i samband med den här Call Girl också nu, den debatten kring den, och då inte bara om så här huruvida Palme gick det eller inte, utan det lyfts upp så här små detaljer som, alltså så här anser jag att om man tar filmer som baseras, alltså dramarullar som baseras på verkliga händelser, om man tar dem som en historisk nedteckning, så är man ganska dum i huvudet. Då sitter man och plockar isär dem för att de inte är helt historiskt akkurata, då tycker jag också man är dum i huvudet, för att det är en spelfilm. Mm. Liksom. Vi kan ana så här att ja, men det här har typ hänt. Jag tänkte på det när jag såg Moneyball, väldigt bra film. Det var du som rekommenderade den, och jag såg den och tyckte den var helt fantastisk och ville läsa så här backstoryn på han, alltså coachens Mattesnillet, exakt. Mm. Jag ville läsa backstoryn på honom och inse då att så här, nej, han har inte funnits, utan han är någon slags merger mellan så här 5-6 pers som fanns i coach Billys närhet, och det gjorde ju inte den till en sämre film på något sätt.
Nej, tvärtom.
Men det var liksom, ja, det hade varit jävligt orimligt att ha en liten stab av sådana.
Mm.
Men i och med att hela den personen, att den var fiction, så är det ju verkligen tonvikten på based on a true story. Och det gör ju varken den verkliga storyn eller filmen sämre någonstans, utan ja.
Men sen finns det ju också hela den skillnaden i based on a true story och inspired by true events som kanske
kommer till i nästa veckas floppfilmscirkel.
Ja, vem vet. Men som känns liksom så här ännu flyktigare på något sätt. Alltså det är ju som alltså det känns som att det kan man använda för att sälja in vad fan som helst i princip. Så filmerna till exempel, de är ju inspired by true events. Och de är det bara för att han som skrev manuset fick idén när han läste en nyhetsartikel om en kille som hade dödlig cancer och satte en bomb på en av sina kompisar och tvingade honom att råna en bank. Annars så skulle han spränga honom i luften. Men sen då så skrev han hela all den här tortyrporren och allting om det. Det har ju ingen förankring i verkligheten överhuvudtaget. Men alltså i såna skräckfilmsgrejer så vill man alltid att det ska vara inspired by true events på något vis.
Ja, faktiskt, för då sitter folk och tittar ut genom fönstret och bara, vad var det där? Nu kommer de efter mig. Men grejen är så här, alltså det här att plocka upp att på något vis dammsuga vår nära historia efter berättelser att göra film om. På ett sätt så är det lite så här, om man tar vilken Wikipedia-artikel som helst som börjar med ett the och slutar med ett incident i rubriken, så kan man komma ganska långt. Då kan du göra filmer ett helt liv. För det finns otroligt mycket så här små fantastiska grejer som har hänt. Mystiska, oförklarliga eller bara så här helt shocking. Liksom. Inte bara krig då, utan alla möjliga. Så att det blir ju lite så här.
Men jag tycker samtidigt att det känns som att göra film eller skriva en roman om det. Det känns lite grann 00-tal. Det känns som att 10-tal är att berätta verkligheten på något sätt. Jag tänker så här, jag vet inte, vet du vem John Ronson är?
Nej.
Det är han journalisten som skrev den här. Jag vet att du har läst den, The Man Who Stared at Goats.
Just det. Ja.
Han har ju släppt en ny bok nu som jag tror inte Lost at Sea har jag för mig, som jag håller på att läsa nu, som i princip är en samling av massa olika, vad ska man säga, i princip reportage han har gjort. Han är ju journalist på The Guardian, men det här är liksom då reportage som inte har publicerats. Alltså grejer han har jobbat på men som liksom inte har blivit de stora långa böckerna, så han har liksom samlat alla dem i en bok. Och det känns som att det är bara en lång samling av att hitta de här bra narrativen som existerar utanför det stora nyhetsflödet. Han åker bland annat till ett ställe i Alaska som heter North Pole, som är en otroligt julbetonad stad. Alltså de vill verkligen sälja sig själva som här bor tomten och allt sånt. Bland annat så, alltså alla sådana brev som amerikanska barn skickar till tomten skickas till North Pole i Alaska. Och sen då när man når en viss ålder i mellanstadiet så får man, när man går i skolan i North Pole, sitta och besvara de här breven. Och så får varje elev då, de får komma på ett eget elfnamn som de signerar alla breven med. Så att de blir så här Santa's little helpers som besvarar de här breven till ungarna. Men själva poängen då, han är inte att han åker dit. Jag vet inte när han skrev det här, men vi kan säga att det var 2010 då, att han skrev berättelsen, eller skrev repet 2011. Så var det några av de här elfsen som planerade att göra en sån Columbine-massaker.
Åh! Säger jag uppspelt. Men alltså,
ja, precis.
Jag väntade efter liksom att det skulle komma det här disharmoniska, det som skar mot liksom narrativet. Men du sa det, så jag bara blev jackpot.
Men så han åker ju dit liksom då och vill försöka ta reda på varför några elves helt plötsligt hade så death lists på vilka de skulle skjuta i sina klasser och så. Och det känns som en typiskt svarvad sån historia för vår tid på något vis. Det skulle ju lika gärna kunna varit 25 sidor i nya numret av Filter.
Verkligen.
Man pratade ju om det känns som att det här är fortsättningen på Gonzo-journalistiken på något sätt.
Det finns ju en anledning till det här, tror jag, är så här att i amerikansk journalistik så är det ju så att man fokuserar väldigt mycket på storytelling. This American Life och sånt, de är ju inte unika i, alltså det görs ju väldigt lite sånt i Sverige eller Europa överhuvudtaget. Om man jämför, om man tittar på USA och ser hur de måste ha ett narrativ till allting. Liksom alla reportage har det. Det handlar inte alls om att åka till ett ställe och beskriva hur det ser ut där. Typ. Vilket också tror jag öppnar dörren för. Det har ju varit rätt mycket så här avslöjanden om de här... de som är unga och lovande, alltså så här wunderkind som kommer och bara så här gör fantastiska reportage och visar sig att inget finns här. Nej, de kanske skulle ha skrivit romaner istället. Även den här Apple-grejen de körde på This American Life som visade sig vara i stora delar falsk. Alltså när man jobbar mycket med storytelling så bjuder du in ganska hårt till att
färglägga lite.
Ja, precis. Precis, för att man vill ha ett bra berättelse som möjligt. Och jag tror att det är det som har färgat det som händer nu väldigt starkt. För det finns ju ganska många av den, alltså många källor av den, för den sortens reportage och berättelser. Även skrivna reportage, när man läser de amerikanska, så är de ju väldigt så här... De går att läsa som en roman eller som en novell liksom.
Men jag tänker mycket att, eller jag har, i min värld så känns det som att Werner Herzog är lite av en så här förgrundsfigur för hela det här greppet. Alltså om man tänker Hunter S. Thompson som hans Gonzo-journalistik som mega stor på kanske blomstrade mest på så 80 och tidigt 90-tal. om man tänker den som någon slags berättelse där författaren internaliserar sig själv i texten på något vis, så är det här snarare internalisera någon slags ny sanning i texten. Herzog har ju pratat mycket när han har gjort sina dokumentärer om det han kallar för ecstatic truth, alltså en slags sanning som liksom kan vara ganska konstruerad, men det är liksom att man kan hitta de här ögonblicken där sanningen säger mer än om bara själva historien liksom. Han har gjort en film som heter Encounters at the End of the World till exempel, där han filmar, bland annat så filmar han pingviner som efter dem, när de, eller det är med så här, hanar, om de inte har fått para sig så blir de helt plötsligt knäppa och springer rakt ut på tundran liksom. Alltså de vänder sig om och bara vansinne springer flera mil in i liksom det här ingenmanslandet och sen bara faller ihop och dör när de inte orkar längre. Och han blir helt så här uppslukad av det och liksom menar att så här, där finns någon slags naturens vansinne som han vill zooma in på. Och det känns som att det är mycket det man ägnar sig åt i det här nya, eller jag vet inte om det är nytt, men det här historieberättandet som liksom kommer i, med filter och andra sådana saker. Eller jag vet inte, vad tror du?
Jo, definitivt. Det första jag kommer tänka på när du säger så här ecstatic truth är ju den här Searching for Sugar Man som har varit lite i skottgluggen där för att den liksom utelämnar välvalda delar som om den här personens liv. Vad heter han? Musiken. Grejen är så här att dokumentärfilm gör ju nästan alltid det. Alltså när man ser en sån här vad hette den, King of Kong som ju var en fantastisk berättelse, och sen när man då så här läser massa så här folk från den scenen som är typ arga på hur det där har porträtterats för att så här, han hade minsann försökt 20 gånger innan han kom till den där mässan och ja, men du vet så här. Så blir det ju alltid med dokumentärfilm, för nu tror jag att det här är tredje avsnittet i rad jag säger det, men alltså, man har inte så mycket plats på sig att berätta någonting i en film på en och en halv timme liksom. Det finns ett jävligt begränsat utrymme. Så då får man ta tillvara på det som berättar en bra story, och man kan aldrig ge liksom alla vinklar av det så. Och jag har ingenting emot det. Alltså jag är fan, så länge man inte far med direkta osanningar på ett sätt som gör dem inblandade sura. Jag tänker nu på en person i den boken som jag var inblandad i som ringde till mig och var väldigt arg. Det var därför jag började snubbla med mina ord, för jag tänkte, vilka känner till det här? Framstår jag som en hycklare nu? Nej, men som sagt, sanning är ju alltid jävligt relativ, för det är ju olika beroende på vem du pratar med, vad som är sanning. Så att det går ju, det är väldigt svårt att skildra någonting.
Ja, men och sen tror jag också att just nu så lever vi i en tid där sanningen inte betyder någonting i princip.
Mm.
Alltså, så länge du kan sälja in någonting som sant, så är det så mycket mer viktigt än att det faktiskt är sant på riktigt. Alltså, det är lätt att inte tycka om det på något sätt. Men jag älskar det ju på många sätt. Alltså, jag har liksom absolut ingenting. Jag hade inget emot han som ljög ihop hela Apple-historien heller.
Nej.
Och det är liksom, vad ska man säga? För det känns som att det i 9 fall av 10 så är det ändå någon slags grepp för att berätta om en värld som faktiskt existerar. Sen om detaljer eller personer eller vad man nu skriver om inte är korrekta eller liksom helt sanningsenliga, det är på ett sätt ganska sekundärt. Alltså, för att världen är liksom redan tillräckligt komplex för att alla detaljer skulle kunna vara sanna överhuvudtaget på något vis.
Det klassiska där är ju när journalister blir hängda för att så här, om de har varit på något ställe för att rapportera om någonting, fabriksförhållanden eller vad fan som helst. Mm. Säg att de har pratat med 4-5 personer och sen i sitt reportage bakar ihop dem till en person.
Mm.
Deras olika stories om liksom så här. Om de har fått någonting från så här, hemförhållandena, hur ser din familj ut från en person och hur ser din väg till jobbet ut från person nummer 2 och så vidare. Mm. Så bakar man ihop det till en person. Jag tycker det är så här, givetvis är det ett jävligt bra sätt att jobba på, för att annars blir det för rörigt. Alltså, man kan inte berätta den historien om man inte gör det. Och jag tycker inte att problemet är väl att det är det här sluttande planet som folk snackar om, att om man gör det, vad har man då också liksom, vad har man mer friserat?
Mm.
Att man ska ha någon slags superetik inom sig som gör att det inte
Ja, men då kan man ändå så ägna sig åt något annat, tycker jag. Då kan
podcasts.
Man... ja, eller så kan, men då kan man liksom skriva noga formulerade redogörelser som inte betyder någonting istället.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
När jag var liten och satt på landet så var fredagkvällarna heliga, för att där runt 22 någonting så kickade Miami Vice igång och jag fick sitta upp och se det, och det var väldigt speciellt. Jag kommer ihåg de här flamingorna som dansade i vignetten, att det alltid, man visste att det här blir en bra timme. På den tiden så var snutdramat ganska straightforward. Miami Vice var väl en av dem som försökte tänja lite på gränserna, men i stora drag så var det samma. På 90-talet så älskade jag Homicide, Life on the Streets. Kanske en av de bättre polisserierna i mitt tycke. Men sen så började saker och ting hända och man slog sönder det här gamla ganska upprepande mönstret för hur ett snutdrama såg ut. Och jag tänkte vi ska snacka lite moderna snutdramer. Vad kännetecknar ett sånt?
Jag vet inte vad, i vilken när man ska börja riktigt. Det känns som att alltså, å andra ena sidan så har du ju någon slags kopsverklighet som man aldrig ser i snutdramat överhuvudtaget. Alltså, då tänker jag
pepparspraya någon oskyldig och slita ut dem från bilen och
ja,
sparka
och liksom
sönder
dem.
Så här, based on racial profiling.
Ja, men och även så här, domestic disturbance i någon jävla trailer park där det är liksom någon meth-kokare som har spöat på frugan eller någonting.
Fast alltså, jo, men det fick man ju se i typ så här Homicide, Life on the Streets och sådana. Alltså.
Jo, men jag tänker att då var det ändå jävligt urbant på flera
sant,
sätt.
Sant.
På det sättet så finns ju realismen. Men just den, alltså för i Cops så är det alltid något sketet jävla bostadsområde i Kentucky och så jagar de någon på en jävla moppe och springer ut med revolver, med pistolerna dragna liksom, och du vet, ja, men det känns som att det ligger ganska långt ifrån det är liksom den klassiska kriminalaren. För den traditionella snuten som du var inne på där lite grann, och som finns både i Homicide och i Miami Vice, även om kläderna är annorlunda i Miami Vice, det är ju liksom den liksom rökande, hostande mannen i trenchcoat då, slash vit kavaj, som har lite så här krångliga förhållanden till sina kvinnor. Det är alltid liksom någon slags sån men nästan så här bäckfigur.
Mm.
Den känns på något sätt genomgående för alla sådana saker.
Men måste höra hemma på ett precinct liksom, ja, precis. En miljö vi känner igen.
Precis, men jag tror att så här, en person som har betytt mycket för det nya snutdramat, eller vad jag ska säga, det är ju han David Ayer, han som skrev manuset till Training Day.
Jag tänkte precis säga så här, oavsett vad han säger nu så ska jag ska jag gå emot det och hävda Training Day var början.
Ja. Ja. Ja, men Training Day känns jävligt så här symptomatiskt för men vad ska vi säga? Alltså det är någon slags nytt perspektiv på brottsligheten, eller vad man ska säga. Det är liksom inte riktigt alltså det är inte den klassiska whodunit-grejen. Med att man hittar någon som har blivit brutalt mördad och så handlar det om att lägga lite pussel, och så visar det sig att det är den där knäppa snubben i apartment 5C som alla tycker är lite knasig. Alltså det är inte,
som
det,
tittade ut i introscenen och sa what's going on officer?
Ja men typ, alltså det känns som att det inte riktigt är representativt längre, eller?
Mm. Och alltså en annan anledning tror jag också att så här, polisen inte heller är vad den var. Det gick alltså så här, på 80-talet så var det så här, du vet, snälla konstapeln som så här, försökte stoppa crack cocaine epidemin men blev så här sönderskjuten typ, och inte hade så mycket att sätta emot det så här. Och det var en person som var lätt att sympatisera med, nästan så här rakt nedstigande led från någon slags så här noir grej liksom, att så här, ja, någon försöker ha en hög moral i ett korrupt samhälle typ. Men sen alltså när poliserna numera snarare är någon slags så här paramilitär så här övergrepps milis typ. Nej, men alltså, man ser ju väldigt ofta som bilder här från Occupy-rörelsen, den här campuspolisen som gick och hällde och var det pepparspray typ eller någonting,
som struttade och sprayade tårgasgrej eller vad.
Ja, men liksom det är så jävla mycket polisövervåld och det är en så här instans som är helt omöjligt att få rätt emot. Och då tror jag typ så här, Training Day och sen även så här The Shield och sådana så här råbarkade, de har ändå någon slags idé om vad som är rätt och fel, de personerna, men de så här, tar det helt till helt extrema längder för.
Ja, men och sen är det också liksom den, vad ska vi säga, det är inte den eftertänksamma kriminalkommissarien direkt, utan det är ju mer någon slags adrenalindriven, alltså vad ska man säga, både i Training Day och i vilken sa du nu? The Shield, så vad heter det, så även ifall de begår moraliskt extremt tvivelaktiga handlingar så har de ju ändå antingen sina egna intressen med familj och sånt, eller någon slags godhetsgrej, eller om man ska säga. Alltså, Denzel Washingtons karaktär i Training Day, har jag för mig i alla fall, argumenterar ju för att han, genom att han, alltså han bor ju där i det här South Central-området, och argumenterar för att han håller någon slags balans genom att vara liksom totalitär och korrumperad, så ser han ändå till att det går någorlunda schysst till, eller om man ska säga. Alltså han har ett inflytande snarare än att han är den här liksom Colors-snuten från 1988, alltså Sean Penn och Robert Duvall, när man liksom kommer in och är tuffing som brukar övervåld, eller om man ska säga.
Ja. Ja. Det är också en så här genre som är ganska svår. Det finns ett antal så här klischéer, eller vad man ska säga. Du har liksom den ärrade veteranen som tvingas åka med rookien och så här måste lära den personen någonting om så här hur saker och ting funkar.
Det är Colors rakt av.
Ja. Ja. Du har ju också den här den motvillige partnern, där två personer som antingen är från så här, jag vet inte, rivaliserade städer eller som hatar varandra eller någonting. Alltså att de tvingas jobba tillsammans för att lösa ett brott. Och sen så har du ju den här alltså den personen som är lite på fel sida om lagen men ändå god någonstans. Alltså, du har ju alla de här typiska snutklischéerna som väldigt svåra att skaka av sig om man ska göra en ny ett nytt drama liksom. För som du säger, Beck, alltså den sortens personer som bara är så här genomgoda och kommer med moralkakor och sånt där, de är ju inte särskilt skoj liksom.
Nej, och det, alltså på ett sätt är de ju också så extremt fantasilösa. Det känns ju som i princip en så här Sherlock Holmes-variant. Men sen då så har man liksom gjort att samhället är mycket råare. Och därför så liksom är de här poliserna lite gråare, eller man ska säga. Det känns ju extremt trött på något vis.
Och jag tror att det är en anledning till att så här, många moderna så att säga, brottlösarserier som har gått bra, typ Criminal Minds, CSI och sådana, där har personer som agerar som poliser, det vill säga de springer omkring med vapen och sparkar in dörrar och sånt, men de är inte poliser, de är någonting annat. Alltså, dialogen kan handla om något helt annat än det här trötta tugget som alltid är på precincts.
Men det finns ju, vad heter det, alltså det, just talande för dem är också att de på något sätt går ifrån alltså att man vill bryta sig loss från den traditionella brottslösarstrukturen, eller vad man ska säga. Det är liksom, varken CSI eller Criminal Minds, så är det ju aldrig några vittnen som spelar in. Utan det man vill lägga fokus på är ju, ja, men som i CSI, teknisk bevisning, eller Criminal Minds, profiling. Och det man gör är liksom att man alltid går all in på det. I CSI så finns det liksom inget brott som inte kan lösas med teknisk bevisning. Och i Criminal Minds så finns det liksom ingen mördare eller våldtäktsman eller pyroman eller vad som helst som du inte kan hitta bara genom att sitta på kontoret och diskutera psykologiska analyser av olika former av personligheter i princip. Och det blir ju konstigt på något vis.
Och sen när du vet vem det är, då drar du ditt vapen och sparkar in en dörr. Och
ja.
Och så här. Alltså en grej där är ju att man har sett att folks kreativitet när det gäller att skriva deckare, att ge folk så här motivation för att följa upp och undersöka brott utan att göra dem till poliser. Det är ju så här enormt. Alltså så här, du vet, psykologer, präster, journalister var det väl populärt i början för att man tänker att de är de som har liksom störst anledning att gräva. Men där försöker man också jobba väldigt kreativt med vilket yrke karaktärerna har, därför att så här, de måste ju ändå ha en anledning att börja rota i någonting, och det är inte så jävla många som har det.
Nej,
så.
Nej, sorry.
Men vad, har du sett någon snut på sistone som...
Jag såg ju på filmfestivalen David Ayers, han som skrev manuset då till Training Day. Han har kommit med en ny film som heter End of Watch, som han både har regisserat och skrivit manuset till. Jag såg att den finns även i sjön. Det är ju, alltså den kopplar ju väldigt mycket, det är väldigt mycket så här konstapelperspektivet, eller man ska säga, med den twisten eller hooken, kanske man ska säga, att konstaplarna då patrullerar ett av de mest kriminella områdena i LA. Och det gör ju lite twist på det. Alltså det jag tyckte väldigt mycket om med End of Watch var att de här, alltså det fanns en, vad ska vi säga, en fotbollsspelare kille koefficient i den här duon som gjorde att de fungerade ganska bra. Alltså de var liksom inte de här
Kling och klang.
Nej, precis, de här jättemoraliska good doersarna, utan de liksom småfifflade lite för att liksom, inte småfifflade genom att ta pengar, utan mer att de så här, ville ha stora cases liksom. De ville skina helt enkelt. Och det gjorde de jävligt mänskliga, men sen också den skildrade hela den, vad ska man säga, att om du liksom blir konstapel i ett av de mest kriminella områdena i LA, så är du även någon form av adrenalin junkie som tycker det är lite häftigt att åka runt och flasha blåljusen och dra vapen liksom. Det finns hela filmen börjar med en slags polisjakt som slutar med en väldigt så här, kort shootout. Det är typ dragna vapen, pang 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 pang, och så de förövarna döda i princip. Och sen liksom vilar kameran kvar, men den är filmad från liksom perspektivet av bilen som någon slags övervakningskamera. Och sen vilar liksom kameran kvar och då ser man de två efteråt. Det är liksom verkligen den här hockeyspelarstämningen med liksom man damn, vet så här, slår varandra på axeln och det här. Och det känns jävligt autentiskt på något sätt. Mm. Att det inte är den så här. Ja, men det, alltså det första man gör är inte att vara rädd för sitt liv och tänkte att nu gjorde vi någonting gott här och räddade massa människor genom att döda två knarklangare.
Nej.
Utan det första man gör är att slå sin kompis på axeln och tycka att jävla vilken kick det här var.
Mm.
Ja, men jag rekommenderar den verkligen.
För det, jag följer Blue Bloods, men inte så. Jag vet inte.
Den känns lite smörig.
Ja, lite för. Alltså jag tror att smuts är en nyckelord lite så.
Förklara.
Alltså man vill ha lite alltså i bilden. Jag vet inte om det är någon så här The Wire spillover eller The Shield snarare. Jag älskade ju The Shield när den gick. Men jag gillar ju när det alltså snutvyerna inte har den här superglossiga HD-bilden som CSI har exempelvis. Mm. Utan att det är lite mer som jag skulle vilja ha lite mer som i, vad heter den? Unstoppable. Alltså det bildspråket. Mm. Fast polis. Men när du just apropå moralkakor så något jag verkligen kan störa mig på, det är ju typ så här CSI New York. Jag tror inte det finns några sådana polis. Beck är ju faktiskt sån. Men i CSI New York, jag kommer ihåg någon gång när de var på någon så här partnerbytarklubb där det skedde ett brott. Sen då när de förhör vittnena, då så liksom, de behandlar alla som kriminella. Liksom bara för att de har varit på partnerbytarklubb. Och det är verkligen så här, allting som är lite utanför liksom någon slags grådaskig norm. Så fort folk så här gillar extremsport, då är det så här freediving typ. Så bara, ja men det är så här, då pressar de folk som att de är liksom moraliskt skyldiga på något
så fort
sätt.
De har tatueringar så vet då, då ringer små varningsklockor.
Ja men liksom de här, ja men du vet de här gliringarna de får och liksom de här. Ja, jag tycker det är, och Beck är ju lite likadan liksom med, ja, jag vet inte. Jag har inte sett tillräckligt mycket Beck för att kunna säga exakt vad, men
jag kan ju säga det, jag har ju sett alla Beck-filmer.
Det har jag också, men jag kommer inte liksom på något exempel så här rakt av. Men han är ändå så här, ja men du vet, det finns väldigt mycket om så här, jag vet inte, datorspel eller V75. Alltså det finns mycket så här moralkakor trots att de är värsta jävla suputerna själva liksom.
Mm. Ja, men jag minns att Cybersnuten gjorde ju ett kort inhopp i ett tidigt obediktumavsnitt till exempel. Jo, men det känns också som symptomatiskt för dem är också att man alltid får både CSI och Beck, alltså man får alltid den här lösningen, den här betryggande lösningen på slutet, att så här, man sätter dit mördaren eller man, alltså man kommer till någon slags sanning där då verkligheten visar sig vara, ja men på det sättet man väntade sig att den skulle vara på något sätt. Alltså visst, det kan vara någon slags liten twist på det hela. Det var, de trodde att det var gymnastiklärare, men det visade sig att det var hon, den där jättetrevliga personliga assistenten istället. Alltså ja. det kan vara någon sån grej, men det är liksom fortfarande att alltså brottsligheten går att lösa och förklara på något sätt. När det känns som att det är inte alls så den ser ut egentligen. Egentligen så är det så här stora jävla nätverk som pysslar med människohandel eller drogkarteller som sträcker sig över gränser. Alltså brottsligheten är liksom betydligt mycket mer komplex än vad de vill att den ska vara i sådana krimdramer så att säga.
Frustrationen man kände som tioåring när Miami Vice-avsnittet slutade med att Calderone lämnade rätten i sin limo skrattandes medan Sonny Crockett i slow motion fick fimpa på trottoaren medan Phil Collins spelade. Ja.
Ja.
Det är liksom absolut. Det behöver inte ha någonting med realism att göra, men det är tråkigt när när så här brottslingen blir någon så här klassisk karikatyrtjuv, så här Björnligan, som man bara burar in och sen så har det goda vunnit någonstans. Jag tror nyanser är nog nyckeln för snutdramat härifrån och framåt. Så har vi nått fram till avslutningen postscriptum där vi brukar tipsa om saker. Jag kan ju slänga in en liten postscriptum curveball här innan mitt riktiga tips, nämligen bra snutlitteratur, givetvis alla böcker av George Pelecanos som jag i alla fall uppskattar starkt. Men mitt tips gäller en liten playlist eller en mixtape eller vad man ska kalla det för. Jag pratade förra veckan om Fatima Al-Qadiri som flyttade från Kuwait till New York där hon gör musik och konst. Och Marcus skickade på Twitter en länk till ett mixtape som hon har gjort för rbmaradio.com. Och bra skit, mörkt som fan. Och det är ju alltid bra.
Mm. Och jag, mitt tips, det, vad ska man säga, det förenar lite grann allt det vi har pratat om idag, kan man säga. Jag tänkte tipsa om Werner Herzogs miniserie On Death Row. Det är 4 stycken timmeslånga avsnitt där Herzog träffar 4 stycken som är dömda, 4 stycken dömda till dödsstraff i USA. Han filmade den samtidigt som han filmade den här dokumentären Into the Abyss som kom i fjol.
Även den en postskript.
Är det så?
Ja.
Ja. On Death Row då är lite matigare. Jag såg alla 4 timmarna i ett svep. Det var ganska tungt, men en otroligt, vad ska man säga, suggestiv och obehaglig upplevelse. Rekommenderas.
Och till nästa vecka så kollar vi på K-19 The Widowmaker för floppfilmscirkeln. Jag har redan sett den, jag är sjukt peppad på att prata om den. Den öppnar verkligen många, många bra topics, känner jag. Så att se den.
Yes. Och ni är som vanligt välkomna att skicka mail till oss eller kommentera på bloggen. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det fint.
Ha det bra.
Ciao.